Resan, en bok av Miguel Robaina. Allting har sin tid och vart företag under himlen har sin stund. Predikaren, kapitel 3, vers 1. Efter 10 år som Jesu efterföljare är nu tiden inne att lätta på förlåten. Denna skrift är tillägnad mina vänner i Skarpnäcks frikyrkoförsamling. Följ med på min andliga resa. Stockholm 2007. Kapitel 1. Liv. Den 18 april 1969 föddes jag på Södersjukhuset i Stockholm och kort därefter skedde mitt dop in i den kristna gemenskapen. Dopet ägde rum i katolska Maria Bebådelsekyrkan på Linnégatan i Stockholm där min spanskfödda pappa var en icke-aktiv medlem. Jag fick namnet Miguel, som i sin ursprungsform är hebreiska och betyder vem är som Gud. Enligt Bibeln är namnet ofta kopplat till ens identitet. Min pappa och mamma valde inte namnet av andliga skäl utan endast för att de tyckte namnet var fint. Andligt sett ser jag idag frågan i namnet som en profetia om min egen kommande andliga identitet i detta jordeliv som ständig sökare, alltid kryddad med ett uns tvivel. Samtidigt innehåller det hebreiska namnet även ett svar på frågan vart jag ska rikta mitt sökande, nämligen till hebreernas Gud. För övrigt fick jag endast ett förnamn, som för att ge det riktigt uppmärksamhet. Min uppväxt i Stockholms södra närförorter var sekulär, och det jag minns av händelser med kristna förtecken i hemmet under min uppväxttid är att vi varje jul hade en fin krubba och pappas berättelser om sitt liv som elev på en katolsk klosterskola i Córdoba på 50-talet. Samt att han var bra på att rabbla kristna sånger och strofer som han mindes från denna tid. I kyrkan var man i samband med dop, bröllop, konfirmationer, begravningar och konserter. Det sistnämnda skedde med relativ regelbundenhet då jag under åren 1977 till 1982 ofta uppträdde som korist i Stockholms gosskör. Den repertoaren vi framförde var inte sällan av sakral karaktär, men vad jag minns såg jag inte kyrkan som något mer andligt än en ren konsertlokal. Mina första klassföreståndare i den kommunala lågstadieskolan Dalskolan i Solberga var två, som jag efterhand förstått, kristna lärare som hade modet att låta barnen sjunga salmen Din klara sol går åter upp som en inledning på dagen och även leda oss elever i gemensam läsning av en bordsbön. Gode Gud, välsigna maten. Amen. Jag har vid ett senare tillfälle noterat att en av lärarinnorna bar ett kors om halsen på ett skolfoto som jag har. 1979 till 1982 flyttade jag min skolgång till Adolf Fredriks musikklasser som vid denna tid hade ett annex i Mariaskolan på Södermalm. Allt för att min musikalitet skulle få utvecklas. Jag sjöng ju redan i kör och hade även spelat piano sedan några år tillbaka. Min kristna mellanstadielärarinna hade haft en av mina kusiner i föregående kull och enligt denna kusin var det lärarinnan som var den främsta anledningen till att många i hennes klass senare blev kristna och på högstadiet startade upp ett sällskap kallat Kristna gruppen. Den kända kristna sångerskan Carola gick i denna grupp och även i min kusins klass. Jag upplevde dock aldrig att någon av dessa tre lärare pådylade oss elever någon kristendom. Jag minns inte ens att de pratade om vad de själva trodde på. Nedan en dikt från mellanstadiet där jag uppenbarligen räknar med Gud som en realitet. Nu, när snön börjar smälta, börjar det som är under att tälta. Allt tittar fram, från jordbit till lamm. Blommorna lyser och djuren fryser, men inte mycket. Gud har verkligen tycke. Luften är frisk, men själv är man inte så frisk. Men lite får man tåla när våren börjar måla. Men aj, aj, lite av isen är kvar. Man kan ju ramla för varje steg man tar. Men jag sitter i skolan och pratar med polan. Min mellanstadielärarinna har jag senare träffat ett par gånger på mitt arbete i Skarpnäckskyrkan under 2000-talet. Hon är en högst aktiv kristen än idag på ålderns höst. Min kusin och hennes kille var såna där frireligiösa och lite speciella tyckte min familj och släkt under 80-talet. Hon blev kristen 1980 i samband med sin konfirmation. Hennes konfirmationspräst i Botkyrka församling betydde mycket för hennes steg i tro. 1982 träffades hon och jag några gånger i hennes föräldrahem i Norsborg för att spela tillsammans, piano och flöjt. Annars var jag väldigt intresserad av teckning vid denna tid och då särskilt serieteckning som jag ägnade mig åt. I dessa sammanhang brukade jag kalla mig Miro. Men till vardags föredrog jag att kallas Micke. Av någon anledning stavade jag mitt smeknamn på följande vis, Mike. Sedan dess har det förekommit vid ett flertal tillfällen att jag har velat använda ett annat namn än mitt dopnamn, vilket är intressant ur ett andligt perspektiv om man ser att det jag skrev om namn och identitet i denna skrifts första stycke. Självklart har det alltid varit främst rationella förklaringar till min önskan att byta namn, men det går ju inte helt att utesluta en andlig påverkan i bakgrunden, fast jag inte varit medveten om detta. Ett annat andligt minne från min förpubertala tid är att jag påverkades starkt av filmen Mannen från Nasaret som visades påsktid när min familj var på vårt sommarställe i Täby i början av 80-talet. Under min högstadietid, åren 1982 till 1985, lyste allt vad gäller andlighet med sin frånvaro. Min klassföreståndare där var en vänsterinriktad humanist och stämningen på skolan var överhuvudtaget väldigt sekulär. Även texterna till musiken vi sjöng var oftast profana, till skillnad från det mesta som sjöngs i Stockholms gosskör. I dagboksanteckningar från en USA-Kanada-turné 1981 har jag skrivit kort om gosskörens några framträdanden. Sedan skulle vi sjunga i St. Patrick's Cathedral, en katolsk kyrka. Där sjöng vi Praise the Lord, Ave Maristella, Alleluja med mera. Nästa morgon skulle vi efter frukost sjunga i en kyrka. Där sjöng vi Gloria, Jesus Dulcis Memoria, Alleluja, Praise the Lord med mera. Det var en väldigt stor kyrka. Efter konserten blev vi bjudna till församlingshemmet. Sedan gick vi in i kyrkan. Altaret och altarsilvret var från 1700-talet. När man gick över från svensk ledning av kyrkan till amerikansk satte man en örn som höll upp Bibeln. I andra dagboksanteckningar från en Tysklands Österrike-turné ett år tidigare skriver jag: nästa dag åkte vi till Passau och höll konsert. Vi repeterade så fort vi hade kommit dit och packat i väskan i församlingshuset. Det var en liten kyrka. Jag och åtta till bodde hos evangelisten några meter ifrån kyrkan. Efter lunchen åkte vi till St. Florence, ett kloster utanför Linz. När vi kom tillbaka skulle vi ha profan konsert. Här hade jag i alla fall en uppfattning om skillnaden mellan sakrala och profana sammanhang. I övrigt såg jag som sagt kyrkan mest som en konsertlokal och fäste ingen större vikt vid det andliga sammanhanget. Samma år som jag började högstadiet slutade jag i gosskören då jag kom in i målbrottet. Därmed blev mina kyrkobesök reducerade till att i stort sett endast bestå av mina orgellektioner som jag tog en gång i veckan i uppenbarelsekyrkan i Hägersten. Dessa var dock med all säkerhet inte av ringa betydelse för min möjlighet att i vuxen ålder känna mig hemma i den kyrkliga miljön. Men år 1983, när det blev dags för min konfirmation, var jag emellertid inte alls intresserad av kyrkan, så det blev inget mer med det. Kapitel 2. Död. Efter grundskolan flyttade jag och min familj till Blekingegatan på Södermalm mitt i Stockholm och jag påbörjade en treårig ekonomisk gymnasieutbildning vid Brännkyrka gymnasium, men hoppade av redan efter en termin på grund av skoltrötthet. Därefter arbetade jag under åren 1987 till 1989 på en resebyrå i centrala Stockholm. Företagets småländska vd, som för övrigt var gift med min ena morbrors före detta fru, hade en särskild respekt för den kristna kyrkan, vill jag minnas. Annars var stämningen på resebyrån så långt från andlig man kunde komma, vilket gällde överlag i det svenska juppisamhället under andra hälften av 80-talet. Den enda antydning till andlighet som eventuellt kunde skönjas vid denna tid var en tendens till nyandlighet, så kallad New Age. Det anordnades däremot många fester med mycket alkohol på resebyrån, något som man i mitt föräldrahem hade varit ytterst återhållsam med. 1986 besökte jag för första gången Skarpnäckskyrkan genom min tidigare nämnda kusin, som vid denna tid gift sig med sin kille och därför bytt efternamn. De hade nyligen flyttat till Skarpnäcksfältet, en då nybyggd närförort i södra Stockholm. Vi provade att spela musik tillsammans igen, men det blev endast vid något enstaka tillfälle. Samma år blev jag stoppad på Drottninggatan i Stockholm av en medlem från Scientologikyrkan. Jag kände vid detta tillfälle inte till denna rörelse utan följde med dem till deras kyrka för att svara på ett frågeformulär som jag tycker verkade intressant. Då det visade sig att jag var för ung för att få delta i undersökningen blev jag istället erbjuden att läsa deras skrifter i kyrkans bibliotek. Det var mindre roligt, så jag gick därifrån och återkom aldrig mer. Vid samma tid började jag spela hårdrock och fick därmed sakta ett intresse för övernaturliga ting på köpet. Särskilt okkultismen ansåg jag spännande och jag tittade mycket på skräckfilmer vid denna tid. Jag blev parallellt med detta mer och mer deprimerad efter några olyckliga obesvarade tonårsförälskelser. Och då tänker jag särskilt på en tjej jag blev förälskad i under sommarlovet 1986, vars person jag blev mer eller mindre fixerad vid och inte helt släppte hoppet om förrän efter ett flertal år. Jag, som alltid hade haft den dåliga kombinationen av stora krav och dåligt självförtroende, kände mig oduglig och värdelös. Jag kände bitterhet och började påvisa ett destruktivt beteende. Jag bestämde mig för att gå in för att förstöra mitt liv. Jag började dricka stora mängder alkohol som jag fick tag i på mitt arbete på resebyrån innan jag hade åldern inne att själv köpa ut. Efter representationsfesterna fanns det alltid mängder kvar. Jag drack alltid själv och främst för att fly jobbiga känslor. Denna destruktivitet blev inte bättre av att den mörka andligheten fick allt större plats i mitt liv. Med en desperat känsla över att vara styrd och inte kunna påverka min situation fann jag positiva upplevelser inom magins värld. Jag började med numerologi, tarotkort och träffade vid två tillfällen på så kallade häxor som sa sig stå för den goda vita magin som var till för att hjälpa människan. Killarna i mitt band var inne på samma linje, även om vi inte umgick så mycket mer än när vi repeterade. Resten av tiden var jag mycket för mig själv. När jag var på familjens sommarställe sökte jag mig gärna ut i naturen, där jag så att säga gick och talade med mig själv, särskilt när jag var nedstämd. Sedan denna tid har naturen för mig alltid varit en plats för kontemplation och återhämtning. Killarna i hårdrockgruppen var mycket speltekniskt skickliga och intresserade av klassisk musik. Därmed hjälpte de mig att återfästa blicken på det klassiska pianospelet som jag utbildat mig i. Jag hade ju innerst inne alltid gillat barockmusik, även om jag så smått tappat intresset då jag började spela hårdrock. Så, 1987 började jag ta cembalolektioner och gjorde det första stapplande försöken att komponera egen musik i barockstil. Musiken började betyda allt mer för mitt själsliv. Särskilt mycket betydde och betyder än idag Johann Sebastian Bach, som i sin stora sakrala musikproduktion har kommit att kallas den femte evangelisten. 1989 återupptog jag även mina oavslutade orgelstudier och behövde därför en orgel att öva på. Min kusin ledde mig än en gång till Skarpnäckskyrkan och den elorgel som där fanns. Men jag avslutade orgelspelet rätt snart igen. Jag hade inte tålamod och rätt motivation. Jag hamnade ofta i depression vid denna tid och jag försämrades psykiskt. I samband med en händelse av olaglig karaktär hamnade jag på psykakuten där det i journalen bland annat noterades följande. Patienten berättar att han sysslar en del med magi. Han upplever att han kan förutse vissa saker och att han kanske ibland även kan styra skeenden. Lever mycket i sin fantasivärld. Inga klara vanföreställningar men beskriver upplevelser av nästan telepatisk natur som har prepsykotisk valör. Denna incident resulterade i att jag började gå i öppen psykoterapi under de följande 3 åren för att komma till rätta med mina psykiska problem. Däremot fanns ingen hjälp att tillgå gällande det andliga, åtminstone ingen hjälp som jag kunde uppmärksamma. Under 1989 skaffade jag även några brevvänner. En tjej från Kungälv som jag hade kommit i kontakt med var uppenbart kristen och levde i en kristen familj, vilket jag först reflekterat över när jag läst hennes brev på senare dagar. Hon skriver där att hon brukade gå till kyrkan, sjunga i kyrkans kör och att hon gillade bibelsånger. Hon och hennes bror är idag aktiva kristna, vad jag har sett på internet. Mitt destruktiva beteende hade fram tills dess varit mest riktat mot mig själv. Ett exempel är när jag blev ursinnig för att min frisyr inte ville lägga sig som jag ville. Då tog jag helt sonika en kökskniv och satte i mitt eget ben så att jag fick åka till sjukhuset och sy. Beklagligt nog började nu även mina problem att besvära andra. I slutet av 1990 blev jag långtidsarbetslös, vilket gjorde att jag hade en massa tid att odla den negativa livshållning jag fått. Detta resulterade till slut i brottslig aktivitet. Vid denna tid funderade jag starkt på att byta namn. Utåt sett för att kunna fortsätta förstöringen av mitt liv lite mer anonymt, men innerst inne kanske där egentligen fanns en längtan av att börja ett nytt liv. Andligt sett kan det ha varit andra krafter bakom denna idé. Jämför återigen det jag skrev i början av denna skrift gällande namn och identitet. Under den inledande perioden av arbetslösheten fick jag dock ett andrum på några månader, där jag mådde förhållandevis bra. Jag kände mig fri och hade dessutom börjat glömma min tidigare olyckliga sommarkärlek. Till förmån för en ny skulle det komma att visa sig en kort tid senare. Jag spelade in en CD-skiva med ett hårdrockband som hette Hexenhaus, Häxhuset. Och jag fick en egen lägenhet, en andrahandslägenhet i Blackeberg. I oktober detta år knackade Jehovas vittnen på hemma hos mig och två kvinnor och ett barn ville samtala med mig. Men då jag hade besök av mina föräldrar bad jag dem återkomma. Vi satte ut ett datum då de återkom mycket punktligt. Efter 3 timmar långt samtal bad de att få gå. Jag minns att mitt primära intresse till att samtala med dem var att visa att de hade fel. Jag kände emellertid inte att de hade något att bidra med till min livsåskådning. Det var kul att bo själv och känna friheten. Men när jag åter började må dåligt blev jag mer asocial och isolerad än tidigare. Dessutom var jag inte längre under den kontroll som man ändå är under när man bor hos sina föräldrar. Detta kom att accelerera och intensifiera mitt destruktiva beteende. De jag umgicks med mest vid denna tid var mina kompisar från hårdrockgruppen, som numera hette Seventh Key efter det sjunde kortet i tarotkortleken, kallad Tåt. Tidigare hade vi kallat oss tarot just efter spåkorten. Tåt, eller Tet, som det även kan stavas, var en egyptisk gud och bland annat herre över magin. Vi hade även en låt som heter Rage of Tet, Tets vrede. Vi var mycket intresserade av egyptisk mystik vid denna tid och en period gick bandet under namnet Eknaton efter faraon som införde den monoteistiska dyrkan av solguden Aton i Egypten en kort tid efter israeliternas uttåg ur Egypten. Denna farao skrev för övrigt en solhymn som har avsevärda likheter med Psaltarpsalmen 104 i Bibeln. Själv kallade jag mig hellre Karnak än Miguel vid denna tid. Återigen ett förnekande av mitt namn. Karnak var hämtat från namnet på ett egyptiskt tempel där man dyrkade olika gudar och gudinnor. Vid denna egyptiska epok i mitt liv brukade jag gå omkring med ett satanistiskt pentagram i en halskedja. Pentagrammet som föreställer en femuddig stjärna dragen med en enda linje är en mycket gammal symbol som genom historien oftast har haft hedniska kopplingar. Sedan 1800-talet förknippas den med okkult satanisk verksamhet och det var just en sådan variant jag bar runt min hals. Ett baphometpentagram. Detta saknade jag dock kunskap om vid denna tid. Jag tyckte mest det var tufft och snyggt. Jag träffade killarna i bandet några gånger i veckan när vi repeterade. I övrigt träffade jag bara en 15 år äldre etiopisk arbetskollega som jag arbetade med som vaktmästare på en grundskola 1990. Och han var väl det närmaste en vän jag hade vid denna tid. Jag umgicks även med min familj, men vi träffades inte mer än några gånger i månaden. På skolan där jag arbetade träffade jag ännu en av mina obesvarade kärlekar. Då jag var aningen blyg uppvaktade jag henne initialt anonymt med brev och presenter. Senare fick hon veta vem jag var, men kärleken var dessvärre inte ömsesidig. Trots det höll vi kontakt brevledes under en period, men jag blev mycket deprimerad över att hon inte ville mera. Detta fick mig att återuppta mitt destruktiva beteende. När jag var som mest frustrerad uppfattade jag i dessa perioder en lättnad i att rispa mig med kniv eller något annat vasst. I ett av breven till denna tjej har jag funnit följande som beskriver min tro under denna tid lite kort. I söndags var jag på min kusins konfirmation och fest. Själv har jag inte konfirmerat mig därför att jag tycker att man bara ska göra det om man tror på allt som en kristen ska göra, inte bara för att få presenter. Men det betyder inte att jag inte tror på någon gud, men min tro stämmer inte exakt med de kristnas eller någon annan religion heller. En annan tjej jag hade kontakt med brevledes mellan 1990 och 1992 bodde inledningsvis utanför Paris i Frankrike, men flyttade sedermera till Sigtuna. I några brev till henne författade 1990-1991 finns följande intressanta rader som rätt ingående belyser min andlighet vid denna tid. Alldeles innan jag började skriva idag så såg jag en dokumentärfilm om Nostradamus, en spåman som levde på 1500-talet. Han har gjort cirka 1000 spådomar för framtiden och mer än hälften har slagit in. Man behöver ju inte tro på allt han skrev, men vissa saker verkar alltför trovärdiga för att säga att det bara är slump. Grund av en begravning i mitten av den veckan. Det är en släkting som nyligen gick in i en annan dimension som nu ska få sin förbrukade kropp nedlagd i vigd jord. Nej, förresten. Han ska nog kremeras och spridas för vinden. Din första fråga, tror du på liv efter döden? Ja, min tro säger att allt liv på jorden har var sin uppgift att utföra. Dessa uppgifter vet vi inte vad de innebär, men när vi dör så har vi klarat av uppgiften. En del klarar av den väldigt lätt och måste därför dö unga. Andra tar längre tid på sig. När man utfört sin uppgift på jorden går man vidare till sitt nästa uppdrag som kan vara på jorden eller i en annan dimension eller värld. Din andra fråga, tror du på det övernaturliga och tankeöverföring? Jag tror inte att det finns något som är övernaturligt. Allting har en naturlig förklaring. Jag tror bara att människan inte är tillräckligt kunnig så att man kan förklara allting. Till exempel så använder de flesta människor bara några få procent av hjärnans kapacitet, och jag tror att vi vet mycket lite om hur vår hjärna egentligen fungerar och vilka möjligheter den har, som till exempel tankeöverföring. Jag tror att de flesta har varit med om tankeöverföring, men de flesta avfärdar det med att det är en slump. Det finns dock många som inte gör det utan forskar istället, och det är någonting man måste göra för att förstå hjärnan. Vem vet, forskar man tillräckligt mycket om till exempel tankeöverföring så att man vet hur hjärnan arbetar vid en sådan, så kan man nog till slut styra en tankeöverföring som man vill. Och så din sista fråga, tror du på horoskop? Ja, när det gäller horoskop så tror jag inte på dessa. Inte de som står i veckotidningar och i kvällstidningar, för de är skrivna på ett visst sätt som passar de flesta. Däremot tror jag att alla har en förmåga att se framtiden, även om det är mycket få människor som har forskat i den delen av hjärnan och lärt sig mer eller mindre behärska den. Du skrev att du blir nervös av att tänka på såna här komplicerade saker. Det blir inte jag, med undantag för två saker. Även om jag tror på liv efter detta, så har man ibland försökt tänka på att man dör och att det inte är någonting mer, bara mörkt och ingenting. Har du tänkt på det någon gång? Man blir knäpp. Universum också. Hur stort det egentligen är och vad som fanns före Big Bang, universums skapelse. I söndags var jag hos min kusin och hennes kille och hamnade förstås i en filosofisk diskussion med honom. Han är nämligen råtroende på kristendomen. Som jag sa förut så har jag en egen tro, men den bygger på kristendomen. En sak jag är övertygad om, och det är att folk som läser och tolkar Bibelns ord exakt som det står har inte fattat Guds ord och vad religionerna går ut på, och de kommer inte att hitta sanningen. Sanningen är att alla religioner är i stort sett lika filosofiskt, alltså tänkande. Det är på de praktiska religionerna skiljer sig, alltså hur man ska leva och vara. Och det är det som oliktänkande i alla tider bråkar om. Några exempel på hur jag tror att man ska tolka Bibeln. Folk som tror på Darwins teori påstår att jorden har skapats under miljontals år och att det första livet fanns i vattnet och har sedan utvecklats, gick upp på land och sedan blev apor och till slut människor. Kristna påstår att Gud skapade jorden på 7 dagar. Dag 1 skapade ljus och mörker. Dag 2 skapades land och hav. Dag 3 skapades årstider. Dag 4, fisk, djur och fåglar. Dag 5, däggdjur och människa. Och dag 6, Gud såg på det han hade gjort och tyckte det var underbart. Och dag 7, Gud vilade. Den kristna tron låter väl lite väl otrolig, eller vad säger du? Att skapa till exempel däggdjur och människa på en dag. Jag tror ändå att både Darwins och den kristna teorin talar om samma sak. En sådan dag som berättas i Bibeln kanske egentligen består av en miljon år eller en miljard. Så kan man tolka Bibeln. Okej, det står också i Bibeln att en dag är som 1000 år, men 1000 år är också en väldigt kort tid att skapa allt det på, tycker jag. Men jag tror att man i Bibeln använder 1000 år bara för att beskriva en lång tid, kanske miljontals år. Alltså att man inte ska tro att 1000 år är 1000 år, förstår du? Jag tror inte heller att Gud skapade Adam, den första människan, och sedan tog ett av hans reben och formade till Eva. Utan det är bara en symbol, en liknelse, för att visa att allting skapats ur en enda cell från början. Jag tycker det är intressant att fundera och grubbla. Just nu ska jag börja läsa en bok som heter Möte med Ambres och handlar om livsfilosofi. Och så några filmtips som jag tycker är bra. Omen-trilogin, alltså Omen 1 och 2 och 3. Det är en rysare som handlar om djävulens son som i människokropp försöker få jordens folk att tillbe Satan. Man får följa honom från det han föds till han blir vuxen. Bara för det ska du få några fler idiotfrågor. Vad betyder dessa ord? Zombie, exorcism, okkultism, astralkropp, clairvoyant, poltergeist, shaman, telepati, déjà vu, levitation, voodoo, kiromani, reinkarnation, yeti, stigmatisering. Det är bara skumma prylar i de övernaturligas värld. Jag skrev Gud med liten bokstav i breven ovan. Vilket kan tyda på att jag vid denna tid inte såg Gud som en person utan mer som en kraft. Ambres, som jag berättar om i ett av breven, var en egyptisk person som levde för 3000 år sedan och nu talade genom en man i Norrland. Han skrev därefter böcker med denne andes, läs demons, så kallade vishetslära. Ytterligare en annan brevvän jag hade sporadiskt under åren 1989 till 1995 var en tjej från Gullbranna utanför Halmstad. I ett av hennes brev från 1991 klämmer hon in frågan om jag gillar att gå i kyrkan, helt apropå ingenting. Hon tillade även inom parentes att jag inte behövde svara på frågan. Jag svarade henne. Om jag gillar att gå i kyrkan? Varför undrar du det? Alltså, jag gillar den gamla sortens kyrka, äldre än 1700-talet, som är mörk och där står en präst och predikar långsamt och tyst och orgeln och klassiska instrument står för musiken. Det är en mysig sjömiljö. Det jag inte gillar är den moderna, ljusa, fanatiska kyrkan som till exempel Livets ord och Jehovas vittnen, pingstkyrka med mera och där man har piano och elektriska instrument i musiken. Här visade det sig att jag fäste betydligt mer vikt vid kyrkorummets atmosfär än det andliga innehållet. Också musikens betydelse för min själ fokuseras här. Den öppna psykoterapi jag under 3 år hade gått till och som var ett eget val gav inte mycket resultat. Vilket nog till största delen berodde på min ambivalenta inställning. Jag ville ha hjälp men samtidigt identifierade jag mig av någon anledning med min depression. Vilket av naturliga skäl resulterade i att jag tyckte terapin var meningslös. Visserligen förhindrade den säkert att jag gick längre ner i träsket än vad jag redan var. Men med min inställning blev konsekvensen att jag spelade en dubbelroll gentemot min terapeut såväl som alla andra i min omgivning. Jag levde i 2 helt skilda världar och ingen förstod hur illa jag var däran. Och inte blev det bättre av att jag fick ett arbete på polismyndigheten, en plats där det fanns mycket negativ input som jag vid denna tid hade svårt att distansera mig ifrån. Till slut blev mitt psyke slutkört. Jag var trött på både mig själv och mänskligheten, vars mål jag på ett mer eller mindre sjukligt vis upplevde var att attackera mig. Jag brydde mig varken om mig själv eller om andra. Ett flertal brottsliga handlingar som dessvärre involverade ett antal oskyldiga medmänniskor och som medförde avsked från polisarbetet samt en årslång vistelse på vårdinrättning fick mig att börja reflektera över mitt liv och vart jag var på väg. I ett läkarutlåtande i tidigt skede av vårdtiden beskrivs det på följande sätt. Han har tvångsmässiga tankar som varierar i intensitet och som under psykisk påfrestning framstår som oerhört plågsamma och svårkontrollerbara, då han ej kan skilja på verklighet och fantasi. Till yttermera visso framkommer att han lätt tappar verklighetsförankringen och kan då bli psykotisk om han till exempel blir frustrerad, kränkt eller ifrågasatt. Man kan inte med säkerhet utesluta att de tankar som han redogör för i själva verket består av imperativa hallucinationer. Det vill säga röster som uppmanar honom att begå mer eller mindre brutala handlingar som egentligen är honom personlighetsfrämmande. Angående det här med rösterna så är det intressant att jämföra med det jag tidigare berättade. Att jag brukade gå i naturen och så att säga tala till mig själv. Vem var det egentligen jag talade med? I efterhand kan jag säga att jag vet att jag talade med Jesus, även om jag inte förstod det då. Om jag sedan talade med eller hörde andra röster i ett senare skede av problemtiden kan jag inte svara på. Jag såg det i vilket fall nödvändigt att lämna allt övernaturligt på hyllan för att istället börja undersöka mitt liv vetenskapligt och psykologiskt. Något som kom att intressera mig var en psykologisk metod som kallades transaktionsanalys, TA, som jag nu gav mig i kast med. Jag återgick även till öppenvården för terapi, nu med aningen mer motivation efter inlåsningen. Detta var för övrigt ett av villkoren för att slutenvården skulle upphöra, och dit vill jag aldrig tillbaka igen. Det andra var att jag regelbundet tog medicin som förhindrade möjligheten till alkoholintag, vilket jag skötte lite si och så beroende på hur jag kom att må. Trots aningen mer motivation kändes det emellertid inte som om själva terapin påverkade mig allt för omvälvande. Det var mest som att ta vid där det slutade. Jag hade fortfarande en massa problem i mitt inre och i perioder började jag som sagt även att dricka igen. En förändring började i alla fall så småningom ta form och det gällde min tidigare fientliga syn på mänskligheten. Jag började känna viss empati för den grupp av människor som går under benämningen barn, vilket resulterade i att jag skaffade mig två fadderbarn som jag understödde ekonomiskt via barnfonden. En flicka bodde i Brasilien och en annan i Thailand. Efter en tid blev emellertid min egen ekonomi så dålig att jag inte kunde fortsätta att bidra. Efter sjukhusvistelsen återupptog jag spelandet med mitt gamla hårdrockband, som nu hette Solitaire, och där den österländska filosofin genomsyrade texterna som vår gitarrist skrev. Denna gång valde jag att ha distans till det andliga och ägnade mig endast åt musiken. 1994 slutade jag dock i detta band för att istället satsa på ett annat band som heter Memento Mori, vilket betyder ungefär minns att du är dödlig. Med vilket jag medverkade på CD-skivor, turnéer och MTV-framträdanden. Detta band spelade så kallad domedagsmetal med mörka existentiella texter som aningen mer lutar åt den kristna världsbilden om kamp mellan gott och ont och människan däremellan. Sångaren kallade sig Messiah och var tidigare med i ett liknande band som hette Candlemass, kyndelsmäss. Han brukade då använda sig av munkkläder på scen, men bandet var på ingalunda sätt kristet. Texternas innehåll brukade oftast beskriva en stor ensamhet och tomhet. En dag i mitten av 90-talet bjöd jag hem en bekant till mig i min första egna lägenhet på Kungsholmen som jag fått tag i svart. Jag kände honom sedan tiden som vaktmästare på skolan. Han brukade kallas Korvkalle. Han var ett Jehovas vittne och sålde korv utanför shoppingcenter i närheten av min före detta arbetsplats. Ofta när jag besökte min kollega som fortfarande arbetade kvar på skolan brukade jag stanna och köpa en korv av Kalle. Denna kväll hade vi en intressant diskussion men jag kände ändå inte att hans kyrka var något för mig. Jag ville i vanlig ordning mest debattera och gärna visa att han var fel ute. Särskilt nu när jag lagt det andliga på hyllan. Även då jag vid denna tid efter sjukhusvistelsen var mest rationell, vetenskaplig och psykologisk så upplevde jag fortfarande en viss känsla av andlighet i musiken. Jag saknade nämligen på något vis det andliga. Jag upplevde att det fattades en dimension i det rationella och började därför besöka klassiska konserter, i första hand konserter med barockmusik som jag alltid älskat. Jag hade själv en önskan om att bilda en egen barockensemble på sikt och började med att köpa in en modern spinett av märket Sperrhacke utav en privatperson på Södermalm. Därefter återupptog jag ett tidigare musikaliskt samarbete med en äldre blockflöjtslärare som jag träffade redan 1990 i arbetet på skolan. Tillsammans med hennes ensembleelever och senare även hennes amatörkör gjorde vi många konserter. Många av dessa framträdanden ägde rum i olika kyrkomiljöer under åren 1993-2004. Med blockflöjtsensemblen spelade vi även på min mormors begravning sommaren 1995. Jag började också komponera musik till denna ensemble, där en av blockflöjtisterna av en tillfällighet var min tidigare obesvarade och olyckliga kärlek från tiden på skolan. Denna gång gjorde jag ett mer seriöst försök att bjuda ut henne genom att tala med henne mellan fyra ögon. Det kändes lättare för att vi nu umgicks mer naturligt än tidigare i och med att vi spelade ihop. Uppvaktningen fungerade emellertid inte så mycket bättre denna gång, men mina förväntningar var inte heller lika högt ställda som tidigare och det resulterade i att jag klarade av att hantera den besvikelse jag trots allt kände. Ensemblen upplöstes en tid senare då blockflöjtslärarinnan gick i pension och slutade att undervisa. Då träffade jag inte heller denna tjej mer. Kapitel 3. Uppståndelse. Som ett led i det vetenskapliga psykologiska utforskandet av mig själv började jag under dessa år i mitten av 90-talet att släktforska. Detta för att se om det kunde bidra med ytterligare något i utforskningen av min person. Jag ville även känna till min genetiska bakgrund, var jag kom ifrån. Jag började därför åter att umgås med mina halvsläktingar från det tidiga arbetet på resebyrån och besökte deras sommarbostad i Småland några somrar i mitten av 90-talet. Jag återupptog även kontakten med min kristna kusin som vid denna tid hade fått två barn med sin man. Jag trivdes bra i umgänget med dem där jag upplevde en positiv atmosfär och besökte dem därför ofta från och med senvåren 1995. I november samma år frågade hon om jag ville följa med till hennes kyrka för att lyssna när hon skulle spela flöjt under gudstjänsten. Det ville jag och detta blev nu tredje gången som hon, eller Gud om man så vill, tog mig till denna småländska allianskyrka i Skarpnäck. Tredje gången gilt kan man säga. Där blev jag bemött i samma positiva anda som jag kände hemma hos min kusin och jag bestämde mig därför för att återkomma flera gånger till kyrkan. Jag ville se vad det var för plats som skapade en så trevlig avspänd atmosfär. Jag ville finna källan till den anda som genomsyrade min kusins familj och människorna i denna frikyrka. En anda som jag under mina kritiska år ofta kände inte fanns. I denna atmosfär upplevde jag det däremot som att man fick vara sig själv utan en massa krav och problem. Dessutom tog jag ju varje chans att få träffa min kusin och hennes familj där jag kände mig särskilt uppskattad av barnen. Ytterligare en faktor som jag tror hjälpte mig tillbaka till en mer öppen attityd gentemot andlighet i allmänhet och den kristna andan i synnerhet var att jag började gå och lyssna på den sedan 1923 årliga uppsättningen av Johann Sebastian Bachs Matteuspassion i Engelbrektskyrkan. Första gången jag gick och lyssnade på detta evenemang var på långfredagen 1995 och det nära 3,5 timme långa verket gjorde ett oerhört starkt andligt intryck på mig som säkert gjorde mitt hjärta mjukare vid denna tid. Efter nära 3 års sjukskrivning blev jag nu åter tvingad ut på arbetsmarknaden i och med att Försäkringskassans läkare tyckte jag stod till arbetsmarknadens förfogande. Jag höll inte med och det gjorde inte heller den psykolog jag vid denna tid gick för. Vi ansåg båda att jag på grund av mina psykiska problem fortfarande inte kunde ta vilka arbeten som helst eftersom jag kunde riskera att åter hamna i depression med risk för oangenäma konsekvenser för mig och andra. Därför fick jag istället skriva in mig på Arbetsmarknadsinstitutet för ett särskilt program i syfte att åter få ut mig på arbetsmarknaden. I anteckningarna från ett joursamtal på Arbetsförmedlingen endast några dagar efter mitt första besök i Skarpnäckskyrkan visade sig min nya positiva inställning till kyrkan på följande vis. Robina har funderat något över tänkbara miljöer, arbetsplatser, bibliotek, arkiv med anknytning till intresse för historia, musik, barockmusik, gammal musik. Bakgrundsjobb på teater, arbete i kyrka eller till exempel på STIM är andra konkreta idéer som Robina framför. Endast 2 månader efter att jag regelbundet började gå i Skarpningskyrkan lämnade jag hårdrockgruppen Memento Mori, som jag då hade spelat i under 3 år. Det var inget lätt beslut, då jag visste att killarna skulle komma att bli väldigt besvikna på mig. Men jag kände inte att jag trides med atmosfären där, med alla hårda attityder som inte kändes äkta nu när jag fått något nytt att jämföra med i den nya kyrkliga gemenskapen i Skarpningskyrkan. Detta blev slutet på min 10-åriga epok som hårdrockmusiker. Överhuvudtaget bytte jag ut min relativt lilla bekantskapskrets under endast några få månader vid denna tid. Det enda som jag hade kvar ytterligare några år var blockflöjtslärarinnan och vaktmästarkollegan från skolan. Lärarinnan var inte kristen men en väldigt positiv, glad och trevlig äldre kvinna. Vaktmästarkollegan var en lugn, anspråkslös och pålitlig person. Hans personlighet påminde om andan i Skarpningskyrkan, vilket kanske kan förklaras med att han hade en ortodox kristen bakgrund, något som jag fick reda på när jag sa att jag hade blivit troende. Visserligen var han inte praktiserande i någon högre grad, men han kom i alla fall att se positivt på den nya tron på Jesus som jag kort härefter skulle anamma. I Skarpningskyrkan byggde jag snabbt upp en ny bekantskapskrets som inleddes med att jag kort efter mitt första besök i kyrkan kom i kontakt med ungdomspastorn som var i min ålder, intellektuellt och filosofiskt lagd. Vi började samtala om livsfrågor och under en period hade vi utbytesluncher där han varannan vecka kom hem till mig på Kungsholmen och jag varannan vecka till honom i Bagarmossen för att diskutera tro och existentiella frågor över en bit mat. Ungdomspastorn, jag och en yngre kristen kille i kyrkan och en äldre sökande kvinna med brokig bakgrund bildade även en liten grubbelgrupp som träffades sporadiskt i kyrkan. Jag gick med liv och lust in för att bevisa att de kristna hade fel, vilket var ett hopplöst företag i de intensiva debatterna med ungdomspastorn. Det hela ledde istället till att jag under 8 veckor deltog i kyrkans grundkurs i kristentro under ledning av 2 andra pastorer i Skarpningskyrkan. Kursen hette Att finna sig själv. Och förutom denna kurs och samtal med enstaka församlingsmedlemmar för att lära mig mer om den kristna tron som allt mer intresserade mig, började jag läsa facklitteratur. Jag, som aldrig varit intresserad av att läsa, började nu sluka litteratur med andliga förtecken. Det första guldkornet jag hittade var filosofiboken Sofis värld, som var mig till stor hjälp för att vidga det andliga seendet som jag återigen börjat få efter dessa år av vetenskapligt psykologiskt tänkande. Senare betydde den kristna författaren Stefan Gustafssons bok Kristen på goda grunder mycket för den kristna inriktningen. Och därefter tog det inte lång tid innan jag började kalla mig kristen. Mina före detta hårdrockarkollegor träffade jag aldrig mer. Så när som på sångaren Messiah från Memento Mori. Han bad mig spela synt på en låt när han gick en kurs i studioteknik något år senare. Han berättade då att Memento Mori gjorde ytterligare en skivinspelning innan gruppen upplöstes 1998. I en av texterna på denna skiva vittnar denna sångare om att även han blivit troende på Gud efter att hans far genomgått en lyckad operation. Messiah hade bett till Gud och upplevde ett bönesvar genom den lyckade operationen. Ungefär samtidigt som jag började gå i kyrkan fick jag för mig att börja sjunga i kör igen efter 10 års uppehåll, då jag fastnade för en annons i tidningen Metro. Essinge kyrkas kör sökte sångare och lockade med USA-resa och CD-inspelning. Resan kom senare att leda till England istället, 1996. Denna kör deltog ofta i gudstjänster och högmässor och jag fick därmed en relation till Svenska kyrkans regelbundna liturgi och den rutin som bruket av att följa kyrkoåret innebär. Körmusiken vi framförde var därav också till största delen sakral. Året innan beställde jag en kopia av en spinett från 1600-talet av en byggare i Estland och detta år började jag att spela i en barockensemble vid namn Musica Practica. Där fick jag några goda vänner i form av 2 barockmusiker, en excentrisk kille i min ålder och en mycket äldre man som också var den ensembles ledare. Efter en långvarig hosta på 10 veckor i början av 1997 som inte ville ge efter för vare sig antibiotika eller morfinhostmedicin, blev jag av den yngre musikern visad till en man på Hare Krishna-restaurangen Govindas. Han var en så kallad healer och med en handpåläggning lyckades han med ens att bota min hosta, vilket fascinerade mig mycket. Dock fick det mig inte intresserad av Hare Krishna-rörelsen då jag redan trides bra i mina nya sammanhang i Skarpnäck och på Essingen. Denna min nya excentriska bekantskap arbetade som organist i Liberala katolska kyrkan på samma ö som Essinge kyrka. Ibland besökte jag denna kyrka för att spela med honom. Kyrkan har sin grund i den okulta teosofin och är inte accepterad av den traditionella katolska kyrkan med säte i Rom. Jag uppfattade excentriken som aningen hinduistisk orienterad och han bodde tillsammans med en än mer excentrisk kvinna som även var nyandligt inriktad och vi hade ofta många andliga diskussioner under långa telefonsamtal mina första år som kristen. Vid denna andligt intensiva tid som nykristen träffade jag även på en man från sekten Kristi församling som jag stod och samtalade med på Sankt Eriksgatan i närmare 1,5 timme. En annan man från samma församling bjöd vid ett annat tillfälle i tunnelbanan hem mig till sin lägenhet och deras husgrupp. Jag gick inte dit då jag inte kände mig intresserad av denna kyrka, men jag uppskattade de spontana diskussionerna vi fick på stan. Dessutom hade jag redan börjat i en husgrupp i Skarpnäckskyrkan vid denna tid, så det kändes inte aktuellt att ytterligare engagera mig någon annanstans. Jag visste dessutom redan sedan tidigare att Kristi församling var sektbetonad, då jag hade haft besök i mitt hem av en av dess medlemmar som var bekant till mina excentriska bekanta. Jag fick av dem bland annat reda på att sektmedlemmarna jobbar på något slags andligt missionsakkord för att skaffa sig bättre positioner i församlingen. Jag upplevde även att alla dessa Kristi församlingspersoner hade obehagligt stirriga blickar och en överdriven positivism vad gäller deras rörelse, vilket även det var en bidragande orsak till att jag tackade nej till denna husgruppsinbjudan. En annan bekant som jag lärde känna genom den äldre musikern jag träffat var en man i min ålder som kom från Estland men bodde i Stockholm. Han och hans sambo var båda konstnärer med en buddhistisk livsfilosofi och jag hade ofta andliga debatter med dem. Denne man rekommenderade mig bland annat att läsa den tibetanska boken om liv och död. Mellan 1996 och 1998 umgicks jag ofta med denna äldre barockmusiker och än mer med hans dotter då jag ytterligare en gång blev offer för obesvarad kärlek. Likt tidigare blev jag smått fixerad vid denna tjej och blev förstås återigen besviken över att även hon inte var intresserad av mig på samma sätt. Till skillnad mot den tidigare fixeringen klarade jag mig bättre denna gång när jag nu hade Jesus till hjälp. Tjejen och jag umgicks dock som kompisar, men det hela blev allt mer påfrestande med tiden. Inte nog med att hon och jag inte såg med varandra med samma ögon. Hennes föräldrar låg dessutom i skilsmässa, vilket gjorde saken än mer besvärlig. Mamman och jag satt ofta och samtalade, inte allt för sällan om andliga saker, då hon som ryska var en ortodox kristen. Jag umgicks med henne mest för att göra gott intryck och för att jag aldrig missade ett tillfälle till andliga diskussioner. Samtidigt störde det mig att jag upplevde det som att hon var kär eller åtminstone intresserad av mig, något som även hennes man givetvis märkte av. Själv påstår hon att hon såg mig som den son hon själv alltid velat ha men aldrig fick. Min musikerkollega och jag blev allt mer ovänner och såväl han som jag föll tillbaka till vår alkoholmissbruk. Och med Jesus hjälp ledde detta drama slutligen till att vi alla gick skilda vägar 1999. Efter att ännu inte ha funnit någon tjej att dela livet med beslutade jag så att rådfråga Gud vad det fanns för plan för mig på detta område. Jag upplevde väl inget klart svar, men fick i alla fall för första gången en ingivelse om ett liv i kommunitet, att kanske leva som munk på sikt. I och med detta såg jag situationen med min senaste obesvarade kärlek som en prövning som jag klarat mig ur på ett positivt sätt, trots en del fall på vägen. Parallellt med detta drama fortsatte jag att på söndagarna besöka den lågkyrkliga Allianskyrkan i Skarpnäck och då även kören i högkyrkliga Essinge kyrka, där jag våren 1997 dessutom började praktisera som kyrkomusiker med hjälp av en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Denna kontrast av kristenhet ser jag idag som en positiv erfarenhet, så att jag tidigt i min nya tro på Jesus fick se olika sidor av kristen trosutövning. I Allianskyrkan gick jag som sagt även i en husgrupp bestående av 8 församlingsmedlemmar. Jag började också spela under gudstjänsterna, bland annat med mina musiker från barockensemblen. Detta, att med musik få bidra i gudstjänsterna, upplever jag i efterhand har haft en stor betydelse som hjälp för att närma mig Jesus, då musiken var det mest djupgående av andlig karaktär jag ägde fram till dess. Tack vare min kollega, kyrkomusikern i Essinge kyrka, fick jag i min praktiktjänst möjlighet att starta min egna barockensemble Le Musicien de l'Île Royale med bland annat folk från Musica Practica. Vi kom under de närmast följande 10 åren att hålla många konserter, bland annat i olika kyrkor. Under åren 1997-1999 komponerade jag ett juloratorium i barockstil till texter av Karl XII:s bibel och 1697 års psalmbok. Kyrkomusiken gav mig även möjlighet att få ett antal koralförspel och orgelverk utgivna av notförlaget Trumf i Trelleborg. Under åren 1998-2002 missionerade jag flitigt på chattar, communities, frågespalter och BBSer på internet. 1999 var jag initiativtagare till religionsforumet på Barnens internet och jag har sedan dess gärna riktat mig till barn i min närhet gällande denna privata kristna missionsverksamhet. Sedan denna period har jag ofta hamnat i religiösa diskussioner med folk runt omkring mig. En som kan nämnas var en ensamstående mamma i 30-årsåldern som hade barn i Essinge kyrkas verksamhet. Hon ville bli ihop med mig, men jag var mer intresserad av att hon skulle bli frälst. I 2 år arbetade vi med våra olika missioner. Till henne nämnde jag mina tankar om att kanske bli munk och hon sa att det var första gången hon hörde någon med dessa tankar som hon trodde verkligen skulle klara av en sådan livsföring. Andra som jag hade åtskilliga andliga brottningskamper med vid denna tid var 2 av ungdomarna i denna kyrkas verksamhet. Slutligen hade jag självklart många diskussioner med min familj som inte förstod vad jag hamnat i men uppenbarligen märkte positiva resultat av. Min bror tyckte mest det var mambo jambo det jag höll på med, en attityd som senare kom att bli nedtonad när han fick familj. Apropå det jag skrev i början om namn och identitet har min bror ofta, trots att han inte säger sig tro, poängterat att han är som den tvivlande lärjungen Thomas i Bibeln. Under det första året som nykristen upplevde jag mycket mer av helande än totalt 5 år inom psykvården. Självklart därför jag blev helad till både ande, kropp och själ när jag tog emot Jesus i mitt liv. 1998 startade en kristet kulturell verksamhet kallad Öppen kyrka i Essinge kyrka och 1999 även i Skarpnäckskyrkan i samband med att jag där började arbeta som musiker och administrativ personal. Samtidigt som jag fick påbörja denna projekttjänst som jag fått på grund av mitt psykiska arbetshandikapp blev jag medlem i församlingen. Detta år började även att sjunga i Engelbrekts motettkör i Engelbrektskyrkan i och med att Essinge kyrkas kör upplöstes och min chef fick organisttjänst i Engelbrektskyrkan. Med denna kör har jag sedan ofta framträtt i kyrkliga sammanhang både i Sverige och utomlands. Det första halvåret i Skarpnäckskyrkans tjänst präglades av prövningar. Jag upplevde ofta att min andlighet inte togs på allvar och att mina projekt och idéer emottogs med viss skepsis. Som nykristen var jag även full av ambitioner och idéer som jag tyckte att den byråkratiska ledningen försökte skuffa undan genom att skjuta på framtiden eller, som jag såg det, ignorera mina förslag. Jag kände att jag ofta fick slå mig fram för att få igenom något. Ofta möttes jag av inställningen att så har vi aldrig gjort tidigare, men så kan vi inte göra. Det finns inte resurser. Så kanske det går till i Svenska kyrkan, men... Jag misstänker att denna attityd främst berodde just på att jag var nykristen, närmast kom från statskyrkan och att många i församlingen fortfarande inte kände mig och mina motiv så bra. Eftersom jag förknippade min nykristna tillvaro i kyrkan med ett nytt liv hade jag medvetet undanhållit mitt tidigare liv, mina psykiska problem, brottslighet och annat som jag helst ville glömma. Det enda jag delade med mig av djupare personlig karaktär var det andliga jag tidigare varit involverad i, vilket kanske bidrog till att många inte tyckte att de kunde få grepp om vem jag egentligen var som person. När jag efter ett tag dessutom började få en del församlingsmedlemmar att ställa sig på min sida och försvara saker som jag tänkte och tyckte, ansågs jag nog som riktigt besvärlig och uppfattades som manipulerande av vissa. Några av dem som stöttade mig var bland annat deltagarna i en ny husgrupp som jag startade och som vissa i församlingen därför säkert mest förknippade med mig. Gruppen bestod av utbrytare från en annan husgrupp och fick namnet Corpus Christi, som betyder Kristi kropp. Ett namn som i detta sammanhang och vid denna tidpunkt kunde tyckas aningen provokativt och högmodigt. Att det dessutom var på latin gjorde ju inte saken bättre, eftersom det pekade på en katolsk inriktning som den protestantiska kristenheten historiskt sett ju strävat bort från, och kanske då särskilt frikyrkan. Då vi deltagare i Corpus Christi kallades medlemmar och att intresserade fick ansöka om medlemskap uppfattades vi av vissa i Skarpningskyrkan nästan som en församling i församlingen, vilket inte gjorde oss populära. Det var dock inte vårt syfte, utan något som tyvärr uppstod med tiden, i och med att det blev en konflikt som eskalerade och blev till ett slags vi kontra dem-känsla inom församlingen. Denna känsla knöt förstås samman oss i husgruppen, och än idag har vi en mycket nära relation till varandra. När det så blev dags att förhandla om en fortsättning på min tjänst fick jag avslag. Det ledde inledningsvis till att jag blev besviken på församlingsledningen och lade hela skulden till situationen på dem, som jag ansåg vara trångsynta. Min tidigare paranoida syn på mina medmänniskor började återigen att göra sig påmind, vilket ytterligare bidrog till en infekterad relation. Det som jag ansåg extra kränkande var somliga bröders och systrars negativa kritik över mitt kompisliknande relaterande till barnen i församlingen, samt att en del av andliga skäl inte tyckte mina okristna musikervänner hörde hemma som medverkande i gudstjänsten. Vad gällande den första frågan har jag alltid haft lätt att nå barn, och just därför är det inte konstigt att det blev genom dem som jag först fick hjälp att reparera min empatiska förmåga. Genom detta genombrott i min personliga mognad något år tidigare började jag förstå att alla människor kanske inte var fientligt inställda till mig. Där föddes en speciell önskan om att hjälpa just barn, vilket först tog sig uttryck i att jag skaffade fadderbarn i tredje världen att stödja ekonomiskt, som jag tidigare berättat. När jag nu blivit kristen vidgades så denna önskan till att omfatta även den andliga hjälpen, och eftersom Skarpningskyrkan alltid haft en stor barn- och ungdomsverksamhet ansåg jag det mycket passande att jag hade denna speciella förmåga att knyta an till barnen. Jag började nu prova på att undervisa i piano, anordna filmvisningar och försökte ta varje tillfälle jag kunde för att vittna om Jesus till barnen. En del barn fick jag särskilt bra relation till och besökte även deras hem, där jag då också fick tillfälle att vittna för föräldrar och syskon samt berätta om vår församling och dess verksamheter. När detta då sågs med mycket misstänksamma blickar av en del bröder och systrar och jag förstod att det tisslades och tasslades bakom ryggen, blev jag väldigt upprörd och besviken. Mitt eget bidrag till detta problem som uppstod bestod i att jag fortfarande inte helt litade på alla vuxna och därför hade svårt att inrätta mig i de arbetsformer för verksamheterna som redan fanns i kyrkan. Jag valde istället att arbeta efter mina egna metoder, vilket upplevdes aningen provokativt och då särskilt när det visade sig att jag fick många barn med mig. I samband med att jag inte skulle få fortsätta min tjänst anordnade några barn en namninsamling där ett 30-tal av dem hade skrivit under till min fördel. När projekttjänsten tog slut bestämde jag mig för att ta en tid och fundera över situationen som uppkommit. När sedan den första bitterheten lagt sig och jag blivit klar över min del i konflikten, det vill säga min ivrighet, brist på hänsyn till denna särskilda församlingstradition och historia, samt min något provokativa attityd, sökte jag ännu en gång möjlighet till förlängd tjänst. Uppenbarligen gav Gud mig ytterligare en chans då jag tog min del av ansvaret och lärde mig en läxa. Han upplöste vår husgrupp, rådde mig till att hålla en lägre profil och vara mer samarbetsvillig. I och med detta offer skulle jag få det bemötande och gensvar som jag tidigare hade efterfrågat. Jag fick så en lönebidragsanställning på prov som senare kom att omvandlas till en tillsvidare anställning i början av 2003. Därefter gick alla relationer mycket smidigare i takt med att församlingen och jag lärde känna varandra på ett djupare plan i ett icke-forcerat tempo. För första gången i mitt liv kände jag en stor tillfredsställelse i att gå till mitt arbete, som jag egentligen vägrar kalla arbete. Kyrkan blev mitt hem och ett sätt att leva, och i efterhand har jag förstått att Gud ville att jag skulle bli kvar i den kyrkan hade lett mig till. Han ville ha mig där så mycket som möjligt i min nyvunna tro på Jesus. Gud såg att jag skulle ha utsatts för prövningar som jag inte hade klarat av som nykristen med min bakgrund om jag tillbringade större delen av min tid på annan arbetsplats än kyrkan. Precis som jag av världen blev satt ett år på en psykiatrisk vårdinrättning för att komma till rätta med mina psykiska besvär var Gud nu tvungen att placera mig i denna inrättning för att få bukt med mina andliga besvär. Trots att Jesus gav mig en ny grund i livet kände jag ändå behov av att återuppta den samtalsterapi som jag hoppade av 1995. Det föddes en ny motivation att ta itu med de psykologiska sviterna från mitt gamla liv. Dock var jag fortfarande för misstänksam av mig för att söka en kristen terapeut, vilket kanske hade varit att föredra. Jag upplevde den kristna kretsen som relativt liten och ville inte vid denna tid låta min bakgrund komma min nya gemenskap till del, framförallt av rädsla för eventuella missförstånd som exempelvis skulle kunna förorsaka att jag inte fick arbeta kvar i församlingen eller få minskat förtroende. Jag kände mig fortfarande inte helt säker i min position efter de problem som tidigare blossade upp gällande min tjänst. Sommaren 2002 blev jag andedöpt under ett uppdrag som Gud gett mig gällande ett av barnen i kyrkans verksamhet. Denna flicka var en flitig besökare i Skarpningskyrkan och jag fick uppdraget i samband med hennes farmors död. Farmodern var den enda kristna bland hennes närmaste och betydde mycket för flickan. Själv kände jag bara denna 10-åring ytligt sedan 2001. Men vid detta tillfälle sökte hon av någon anledning mitt stöd i form av förbön. Jag förstod genast att det var Gud som förde ihop oss för något särskilt. Det visade sig snart att hennes familj var hårt utsatt av mammans psykiskt sjuka muslimska marokkanska kille som uppträdde hotfullt och aggressivt mot dem. När jag kom in i bilden höll de som bäst på med planerna att gå under jorden och flytta från Skarpnäck efter att killen hotat att kasta ner hans och mammans gemensamma bebis från balkongen. Både 10-åringen och hennes halvsyster från en av mammas tidigare relationer var rädda för denne marokkan när han hade sina perioder. Detta akuta beslut att fly kom mycket olyckligt eftersom 10-åringen som från sitt icke-kristna sammanhang hade blivit kristen i kyrkan och dopsamtal hade inletts med hennes mammas välsignelse. Jag var behjälplig vid flytten och försökte så gott jag kunde finnas till hands för att hjälpa dottern in i ett nytt kristet sammanhang på den sydsvenska ort det flydde till. I och med detta uppdrag blev det andliga kriget en realitet i mitt egna kristna liv. Anpassningen på den nya orten fungerade inte och allt rasade, framförallt för 10-åringens stora syster. Så efter många turer av tecken och under kom familjen tillbaka till Skarpnäck ett år senare. Dock tog det lång tid innan de återfick fast bostad då den tidigare blev uppsagd. Detta ständiga flackande, otryggheten, det andliga kriget och annat påverkade de tidigare doplanerna och de gamla relationerna i kyrkan negativt. 10-åringen kände sig vid återkomsten inte hemma som tidigare efter den långa frånvaron från Skarpnäck och till slut hamnade familjen i Södertälje. Idag bor hon emellertid hos sin biologiska pappa på västkusten. Jag har haft sporadisk kontakt med hennes mamma som har berättat att det går bra för dottern och försäkrar att tiden i Skarpnäckskyrkan har satt sina spår, även om hon för tillfället inte går i någon kyrka. Jag ber ofta för familjen och särskilt denna tjej och lita på att Gud går vid hennes sida. Arbetet med denna familj och framförallt mitt andedop innebar för mig ett nytt skede i min kristna tro, vilket gjorde mig till en mognare kristen. Sedan dess har jag av någon andlig anledning haft åtskilliga besök av par från mormonkyrkan var gång som jag gjort viktiga punktinsatser i arbetet för Gud med någon person. Jag har ofta även fått olika ogudaktiga skrifter serverade mig på underliga vis vid dessa tillfällen, så som Start Your Own Religion, Samtal med Gud och Da Vinci-koden. Men även böcker som till exempel Den onde, som är skriven av en kristen författare, har vid något tillfälle påverkat mig negativt i mitt arbete för Gud. Troligen hoppades den andliga motståndarsidan kunna förvirra mina tankar för att ställa till andlig skada i mitt arbete, vilket faktiskt var nära initialt i arbetet med den utsatta familjen. Men med hjälp av kristna bröder och systrar gick jag ur denna situation med seger. Men det gäller att vara på sin vakt. Det är lätt att bli lurad. Allt som synes komma från Gud kanske inte gör det trots allt. Terminen efter andedopet gick jag en kurs kallad som Fisken i vattnet och fann bland flera nådegåvor en särskild som evangelist med apologetisk inriktning. Denna kurs resulterade i en roll som samtalsledare för Skarpnäckskyrkans alfakurs. En kurs som till och med min mamma hoppade på i hopp om att bättre kunna förstå den positiva förvandling jag hade genomgått. Då det andliga kriget blev allt mer besvärande sände Gud mig även en särskild andlig mentor i form av en äldre man i församlingen som hade varit före detta styrelseordförande för Skarpnäckskyrkan och som var en av de sista jag själv skulle ha kommit på tanken att fråga. Jag, en långhårig hårdbarockare, alltid lagom provocerande. Han, en strikt ordnad kostymklädd politiker i övre medelåldern som jag i stort sett aldrig bytt ett ord med tidigare och som dessutom var en av dem som var skeptisk till vissa av mina förehavanden i församlingen till en början. Denne man upplevde jag dessutom som en kristen fundamentalist medan jag själv före andedopet var mer av en liberalkristen. I mitt arbete för Gud efter detta dop fick jag emellertid upp ögonen för denna karismatiska kristna falang som till exempel representeras av församlingen Livets ord i Uppsala. En annan inriktning som betytt mycket för mig och kan ses som rakt motsatt är den kontemplativa kristenheten som Gud introducerade redan tidigt i mitt kristna liv. I augusti 2002 besökte jag kommuniteten vid Bjärka Säby i egenskap av provbroder för att prova på denna livsföring. Denna kommunitet, som är inhyst i ett vackert slott från 1796, drivs av Sionsförsamlingen i Linköping och är en del av pingströrelsen. Planerna på ett liv i en kommunitet har därefter tillfälligt lagts på hyllan. Men sedan detta år är jag i alla fall en ständigt återkommande gäst på slottets retreater. Där hämtar jag kraft och till skillnad från tidigare i livet när jag gick och talade med mig själv i naturen talar jag nu för tiden med Fadern genom Jesus och i den heliga ande. Under åren 2001-2005 startade och ledde jag och en några år yngre kristen broder en klubb i kyrkan som kallades Metal Vault och som riktade sig till hårdrockintresserade tonåringar. Syftet med denna klubb var att bryta de fördomar som av tradition finns mellan hårdrock och den kristna kyrkan. Meningen var även att man som ung hårdrockare skulle kunna finna en sund miljö med goda förebilder, ett sammanhang där man kan vara sig själv utan en massa attityder. Just det som jag själv upplevde att det fanns gott om i mina hårdrockskretsar när det begav sig. Klubben var inriktad på ärlig, vänskaplig, utgivande gemenskap. Något som jag förstått vikten av sedan den gång jag först kom till Skarpningskyrkan. I klubben fanns såväl kristna tonåringar som icke-kristna. Till och med en satanistiskt inriktad tjej satt och åkte från Södertälje för att delta i klubben. Hon hörde just till dessa vilsna själar som var i allvarligt behov av precis en sån atmosfär. Något som hon också poängterade att hon fick uppleva på ett positivt sätt i denna gemenskap. Tillsammans höll Metal Vault, utöver de ordinarie träffarna med musikvideos, film, mat och samtal i kyrkan, bland annat grillhelger, och vid två tillfällen besökte vi den kristna hårdrockfestivalen Bobfest i Linköping. 2003 bildade jag ensemblen Barockkompaniet, som även den ofta kom att uppträda i kyrkor. Året därpå startade jag i Skarpningskyrkan Scharfene Collection of Contemporary Early Music, en samling för nykomponerad musik i äldre tiders tonspråk. Samma år producerade jag som ett uppdrag från Grud och för Skarpningskyrkans räkning en CD-skiva med egen komponerade lovsånger i pop- och rockig stil. Jag engagerade ett 20-tal personer med kopplingar till kyrkan för att medverka på denna skiva, där behållningen oavkortat tillföll tre av kyrkans missionsprojekt för barn och ungdomar. Idag, 2007, är mitt främsta arbete för Gud ett barn som jag träffade för första gången i en av kyrkans verksamheter. Hon föddes i ett varmare land 1995, samma år som jag fick upp ögonen för den kristna kyrkan. 2001 kom hon som asylsökande till Sverige med sin mamma och vuxna storebror. Genom sin klasskompis som brukade gå i Skarpningskyrkan kom denna flicka till kyrkan i november 2003. Jag kände kallelsen att ta hand om henne redan från första dagen hon kom. Jag visste ingenting om hennes situation då, men hon tydde sig till mig med ens. Jag blev snart hennes pianolärare och senare andlig mentor. Efter ett år blev hon kristen och döptes tillsammans med hela sin familj som då fick en förnyad tro på Jesus. Sedan kom attackerna i slag. Familjen, som i 3,5 år hade väntat på uppehållstillstånd, fick avslag och tvingades återvända till hemlandet i mars 2005. Storebrodern stannade kvar illegalt för att hjälpa sina kära ekonomiskt tillsammans med mig som hade fått en mycket speciell relation till familjen och blivit som en extra förälder till flickan vars riktiga pappa försvann när hon var 1 år. Efter mycket andligt och praktiskt arbete med myndigheter både i Sverige och på plats i hemlandet dit jag reste sommaren 2005 fick hon och hennes mamma komma tillbaka till Sverige och idag har de permanent uppehållstillstånd och bor tillsammans med mig i min lilla tvårumslägenhet. Vi bor i något som vi har valt att kalla kristna kollektivet i Tyresö, vilket innebär att vi inte har ett normalt familjeförhållande utan bor ihop som kristna syskon med ett speciellt mål att se till att barnet får en bra grund att stå på i livet, såväl socialt som andligt. Vi upplever oss kallade att leva på detta vis så länge Gud och vi vill. Sedan jag blev kristen har jag själv fått en ny grund att stå på i livet. En fast grund som jag upplever håller i livets hårda stormar. Vid ett flertal tillfällen de senaste åren har min tro satts på prov. Ofta har dessa prövningar varit intimt kopplade till min bakgrund som icke-kristen och mina tidigare problem. Ibland har prövningarna kommit från Gud med en bifogad karta som hjälp att ta mig ur labyrinten och därmed gett mig en möjlighet att växa som människa. Ibland har frestelsen kommit från motståndarsidan eller från mitt eget kött. Men Gud har då funnits vid min sida och lyst vägen för mig som en lykta i mörkret. Trots viljan att följa Jesus har jag många gånger fallit, men han har då hjälpt mig på fötterna igen och lett mig vidare på livets väg, en erfarenhet rikare. Jesus är Herren min Gud, min räddare, i vilken jag lärt mig vad nåd, förlåtelse och upprättelse innebär. Hans helige ande bor i mig och formar mig som en lerklump i krukmakarens hand. Jag ser nu med spänning fram emot vad Gud har för planer för fortsättningen av mitt liv.